välkomna tillbaka till luften
är fri. Fan, jo men vi sa ju rätt nu.
Ja, hej och välkomna tillbaka hörni.
Ja, hej hörni. Ni kanske hör Anton lite i dagens avsnitt här, jag vet inte. Han woffar lite i bakgrunden, han vill vara med på ett hörn.
Och ni kanske hör också att vi har en med oss här som hon är ju inte den friskaste.
Tjänan i skålen. Nej, jag är sjuk.
Nasal som är helvete.
Ja, så att Linnea kommer förmodligen behöva klippa lite i det här avsnittet för det nys och det hostas.
Och skälls.
Ja.
Vilken bra kombination.
Ja, men vi kanske ska bara kasta oss rakt in här nu för att det här kommer att bli ett litet matigt avsnitt idag. Ja. Vi ska diskutera mycket olika grejer inom personlighet eftersom att det är vad det ska handla om idag.
Ja. Men med våra personligheter så hittar ju vi på saker emellanåt också, så vi får väl dra en liten snabb 10 minuter för det.
Vi hittar på och utsätter oss skulle jag säga.
Oh Jesus Christ, ja. Hjälp. Men vill du börja säga om det är något annat än just, för vi har ju helgen som vi vill ta upp, men
ja, alltså vi kommer ju komma in lite på det sen, det här med att bli rastlös och uttråkad. För att jag har storrensat min garderob i veckan. Alltså jag hade 5 stycken stora plastbackar med kläder. Det kanske var en back med kläder som var typ så här sommarkläder som jag liksom så här ska ta fram för att ha till sommar nu liksom. Men annars var resten typ när jag blev smalkläder eller kläder som så här jag får på mig men som jag inte typ känns bekväma, du vet. Så att då rensade jag ut det och det blev 3 stycken knökfulla, alltså stora, vad heter det, papperskassar. Så då var det faktiskt en, ja, jag kallar henne min kusin då, min gudmors dotter. Hon kom hit och tog de 3 kassarna och blev jättenöjd. Och det kändes så bra att ge bort dem till någon. Alltså så här, jag sa det till henne, men gud, jag kände mig som en mamma. För jag blev så jätteglad att hon kunde ha dem. Och jag var så här, åh gud, du är fin. Men vad roligt att du har fått lite nya kläder du kan ha nu. Alltså jag kände mig som en morsa. Fick en sån moderskänslor. Men ja, sen sved det ju också fruktansvärt mycket. Du vet, vissa plagg som man har hållit i med järngrepp och bara kan inte göra sig av med.
Läderklänningen typ.
Ja, snälla jag. Åh, den här älskade jävla klänningen. Men jag visste att jag kommer aldrig i mitt liv få på mig den igen. Kommer aldrig att gå.
Men jag tror typ inte att du skulle vara bekväm i den heller längre för att du kopplar den säkert till någonting.
Ja, det tror jag kanske inte. Men jag vet att så här, den kan inte bara ligga där och viska till mig. Gå ner i vikta för helvete.
Nej, det är sant.
Men då, sluta ät. Du vet, så här, alltså det går. Nej.
Det är ju inte kroppen som ska passa kläderna, det är kläderna som ska passa
exakt.
Kroppen.
Exakt, så jag känner bara att nu är det fucking bra. Nu ska jag köpa kläder som jag vill ha och som jag kan ha och som känns bra liksom på kroppen. Så det var det som hände. Sen har det inte varit så mycket mer i veckan och generellt utöver det. Men jag var i fredags, om vi nu ska gå in lite på helgen. Så, men vi kan börja med fredagen för min del då. Så var jag hemma hos en kompis och hennes dotter. Och jag åkte dit, jag tror jag var där typ 6:30 på kvällen. Och så åt vi chark och vi drack Cola Zero. Så det var ingen fylla utan vi hade bara så trevligt att prata. Jättetrevligt. Och sen så åkte jag där. Jag började nysa lite grann när jag var där. Och jag lade märke till och bara som helvete vad jag nyser. Och sen åkte jag ju hem då vid typ 2-tiden. Och då började jag ju känna lite i bilen på vägen hem att ja, det är något som inte riktigt stämmer här. Liksom, du vet, i halsen lite sådär. Men sen under dagen på lördagen så var det ganska lugnt. Visst, jag nös och grejer jag hade mig lite och börja lite sådär. Men sen så slog det ju till ordentligt på eftermiddagen. Alltså då kände jag bara okej, jag är sjuk liksom. Så jag fick sminka mig i lugn och ro och gjorde inga hastiga rörelser för att febern skulle gå upp utan jag tog det lugnt.
Vänta, lite stopp där bara. Vadå, hade du feber i lördags?
Nej, men jag tror ju inte att, jag vet inte. jag har ingen febertermometer. Men jag kände mig inte febrig för då hade jag inte orkat.
Nej.
Utan jag tror att det kom sen under natten. För att jag menar Ja, på söndagen där så var jag ju mer död än levande. Både på grund av bakfyllan men också på grund av... För då kände jag mig febrig i söndags liksom. Och sen var jag ju hemma från jobbet på måndagen. Så att jag kände att jag behövde ha den dagen liksom. Så var det.
Mm.
Men vi ska avvakta lite med lördagen då. Så får jag fråga dig, hur har din vecka varit fram till den här stormiga lördagen?
Ja, alltså jag kommer inte ihåg vilket. Det var väl några veckor sedan som jag sa det. Men den där kursen som jag sa som var så matig som jag bara, nej men det är ingen fara. Nu har jag ju börjat slita av mig håret däremot.
Ja, nu har det börjat krypa på här med deadlines och text och...
Ja, men alltså det är liksom det här med att det känns som att det inte riktigt är någon struktur på upplägget och du vet, man blir helt... Och just också när det inte bara är jag utan det är liksom alla i hela klassen som sliter av sig håret för att ingenting känns korrekt, så blir det ju...
Men är det på grund av själva kursens upplägg eller är det på grund av liksom läraren som inte ger korrekt information och sånt där? Eller är det liksom kursen som är väldigt rörig typ?
Jag tror att det är att kursledaren, för honom är det så självklart allting, så att han glömmer nog bort att säga vissa saker som vi behöver. För att det har ju varit typ så här, typ ett informationsblad som vi fick dagen innan våran tredje presentation i hela det här liksom arbetet vi håller på med. Den skulle, tycker man ju att den borde vi ha fått första dagen i kursen.
Jaha, okay,
inte tre, saker. Fyra veckor in.
Ja, fattar.
Det för blir det var liksom... ju liksom förklaringen på hela kursen. Liksom.
Oj då, ja, det blir ju lite fucked up.
Ja, halva kurstiden liksom, och den får vi då. Så att, ja, nej, jag... men jag överlever. Jag har ju en bra grupp så det är lugnt. Men man blir ju sån. Man bara, men gud, alltså jag sliter av med håret för att jag blir ju inte... Jag känner ju liksom hur hela mars månad har varit.
Du har känt dig som matadoren i Tjuren Ferdinand på julafton.
Ja, det kan man säga, verkligen.
Han slet sitt hår! Han slog sitt svärd i bitar! Ja, lite så.
Ja, men faktiskt, för det har verkligen varit, jag har knappt haft tid för träning, jag har knappt haft tid för kompisar, jag har haft knappt tid för podden, så alltså det har verkligen varit så här, jag var glad att jag överlevt.
Ja, förstår dig. I can see it.
Ja, men idag när det här avsnittet släpps så är det ju faktiskt sista veckan av den kursen, så att alla presentationerna görs ju nu då den här veckan. Så att, ja.
Men,
ja.
Hur var din helg då?
Ja, söndag var jag ju med mamma och pappa.
Ja, just det. Då var det så här, då var det väldigt rent och vitt och fullt av ljus. Och kristet, höll jag på att säga. Det var inte så...
Det är det ju absolut inte, men visst.
Jämfört med lördagen så...
Ja, jo, jämfört med lördagen kanske.
Eller jämfört med mig och våran kompis kanske.
Ja, gud. Jag menar, fast i och för sig. Ja, tårta och sånt. Ja, nej. Ja, lördagen då jobbade ju jag på dagen. Och sen så hade ju vi bestämt att du och jag och en till kompis till oss skulle vara hemma hos mig. Äta lite, dricka lite och sen gå ut som vi alltid gör.
Och jag hade nog ganska mycket bilden av att ja, men vi ska bara ha mysigt och ska vi gå dit och hänga lite grann. Alltså, jag hade inte ställt in mig helt ärligt på värsta röjarkvällen. Det hade jag inte. I och med att jag också kände mig lite halvkraschig och tänkte att nej, men jag kommer typ inte pallas gå all in liksom så. Och det var länge sedan jag hade en sån här brakfylla som var bra liksom, som verkligen gav woho!
Ja, du.
Mm.
För det var ju exakt så det blev.
Det var exakt så det blev.
Jag fattar dock inte helt hur, men ändå så fattar jag det.
Ja, alltså det, jag tror, vet du vad jag tror det var som gjorde kanske lite grann att det blev lite annorlunda feeling den här gången? Det var just anledningen att när vi har varit tjejer och sånt nu de senaste gångerna vi har hängt, då har vi varit ganska många och det har varit lite nya konstellationer.
Det är sant.
Sådär. Och nu blev det ju bara du och jag och Julia som har varit med i podden Third One kompis till oss. Då blev det ju lite grann the OG gang, alltså vi som har känt varandra konstellationsmässigt längst av de som varit med runt om nu senast då. Så då blev det nog kanske lite extra så här bekvämt, lite extra whatever. Alltså det blev lite, jag vet inte, kanske.
Ja, kanske. Ja, eventuellt, alltså verkligen. Jag har ingen aning. Det var ju som en period där när vi satt hos mig och jag och Julia satt ju bara och åt och lyssnade på dig.
Ja, jag hade något jävla, jag var ju någon jävla programledare där en stund och bara köta.
Vi bara käkade upp osten vi hade och tittade på dig.
Ja, det var liksom Louise talkshow.
Ja, men det är ju verkligen, det vill jag faktiskt slå ett litet slag för innan vi pratar om just själva utgången. För att, alltså, att vi lyckades få ihop, Nej, jag ska inte vara sån bitch. Usch. Nej, men vi hade ju pratat om att vi skulle ha lite skärkaktigt, men ändå inte överdriva.
Ja, precis.
Men att vi
det var ju lite tjafs om det innan, för att det blev ju lite rörigt i kommunikationen.
Men då i alla fall, att liksom, vi lyckades få ihop skärk för 180 spänn.
Ja, och vi ska swisha dig förresten. Du har inte skickat någon swish för frågan.
Nej, men du har redan swishat och det har Julia med.
Jaha.
Du swishade på fyllan, kan jag meddela dig.
Ja, men vad bra!
Eller jag tror det, jag får dubbelkolla. Jag fick en swish i alla fall av dig.
Ja, vad bra då. Ja, vad bra. Härligt. Ja.
Nej, men när vi gick till skål då. För det är ju skål som ni vet, vi säger ju alltid att vi är där. För att vad annars hänger man i Alingsås. Det känns, alltså vi går ju och lyssnar på jättehög eller på högsta volym på mobilhögtalaren på typ Taylor Swift.
Ja.
Och vi går genom stan och skrik sjunger.
Verkligen. Och det var verkligen så att vi hade inga hämningar. We didn't give a fuck om någon skulle se oss eller höra oss. Nej. We had the time of our fucking life.
Och det kändes liksom lite som vi har sagt i efterhand, typ så här, om ni ska försöka förstå, ni som lyssnar, lite känslan att typ så här, man har varit på en hemmafest som har hållit på långt in på natten och det är sommar dessutom. Klockan är typ 4:30, 5 på morgonen och man är fortfarande lite full. Men så är det ändå att nu ska man gå hem liksom genom stan och man lallar runt och man är liksom bara, det är den här lite euforisk
känsla. Ja. Mm. Det var verkligen det. Jag var så lycklig.
Mm. Det var lite konstigt samtidigt.
Ja, det var verkligen så. Ja, det finns så mycket videos från den här promenaden. Ja. Oj, gode gud.
Men sen när vi var inne på skål så dansade vi först en stund, en sväng.
Det gjorde vi.
Och det var ju så roligt, jag måste ju säga det. Jag sa ju det till dig precis här innan också. Men att jag säger till dig och Julia. Jag bara, alltså han som sitter där borta, han är så snygg. Och så började du gå till hållet. Jag bara, men Louise, sluta, du går inte fram till honom.
Och jag bara så här, nu ska jag winga dig.
Ja, och jag bara kände nej. För att det här är en sån kille som jag inte vill att man ska bli wingad med. För att jag liksom, han är kompis med en kompis kille.
Och jag hörde ju bara, åh han är så snygg. Och jag bara, jajamän, det här fixar jag, Linnea. Ja,
nej, fy fan. Och så ser jag hur du börjar gå. Och så ser jag att du går till fel jävla bord.
Japp, jag gick till fel bord och satt med två andra små snubbar där.
Jo, där visade det sig dessutom att den killen som du trodde att jag tyckte var snygg, han tror jag var bög eller någonting också.
Det vet inte jag, jag kommer inte ihåg vad vi pratade om.
Men du kom fram då och sa det till mig, han var bög.
Jaha, oj då.
Och jag bara, men det var ju inte ens den killen.
Nej. Det kan ju säga nivån här på Louise Fylla den här lördagskvällen.
Ja, sen så ska du... Jag springer ett varv, jag kommer tillbaka.
Ja, för då blir det såhär, okej, nu har jag dansat färdigt. Jag var ju förkyld också, jag fick en liten febertopp där. Kanske, men nej, nu får jag lugna mig, nu tar jag ett varv. Så då tog jag... Jag hinner gå ett halvt varv innan jag ser... Hur många var de? 1, 2, 3, 4 killar, va? Ja, de var 4 från början. Ja. Sen skrämde jag bort den fjärde. Nej, jag skojar. Nej, men, så
nej, men de var 4.
Ja, de var 4. Så satt jag och frågade om jag fick sätta mig där. Och, nej, det gjorde jag inte alls. Utan jag började bara babbla med en av dem. Och så sa han, men sätt dig ner. Och så började vi prata. Och så började man köta med dem där. Och så bjöd de på ett glas vin, du vet. Och så tänkte jag lite så att, ja, men, att det var en av de här snubbarna vid bordet som... Ja, men jag tänkte, ah, den här killen är något för Linnea, liksom. Och sen så jag tänkte, jag sitter kvar här, för ni kommer ju börja... Liksom, ta er ett varv och kika vad fan tog människan vägen. Och ni kommer ju ganska snart. Ni hinner ju typ gå på toaletten. Så ni kanske kommer efter typ 10 minuter.
Jag har ingen aning.
Ja, en kvart kanske.
Jag tror att det var längre tid. Men på fyllan känns ju allting så jäkla mycket snabbare.
Ja, skitsamma. Ni kom i alla fall och satte er där. Och det var jättetrevligt. Du klickar ju lite med den här snubben.
Mm.
Sen kommer min mammas kusin. Eller vad hon är. Och så bjöd mig på ett glas bubbel. Och vi tjötade där och bla 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 bla. Och sen av någon jävla anledning, vi nämnde ju det här när vi var ute på skolan en annan gång. Jag kommer inte ihåg vad vi benämnde honom som, men det var i alla fall en person från ditt jobb. Som kanske var lite...
Nu du, det räcker att du säger så, du får inte förklara mer.
Nej, vi säger så. Det var en person från Linneas jobb i alla fall. Som jag skrev till. Och frågade om... Ja, han hade något för sig. Vilket han inte hade. Så han kommer möta upp mig och resten kan ni räkna ut själva.
Alltså jag tycker
det. Fy fan. Så stelt, Linnea. Ja, när jag berättar det här för dig. Gud.
Vi har ju suttit
det kändes som jag skulle konfessa för min mamma.
Ja, vi har ju suttit och fnissat som 14-åringar typ.
Ja.
Nej, gud.
Och där var min kväll slut. Så nu kan du fortsätta berätta vad som hände för dig medan jag traskade iväg med.
Ja, det hände ju dock när du satt där kom vi ju fram till.
Ja, just det. Så var det ju.
Ja. För den här killen då som jag klickade så jäkla bra med. Men där blev det ju då att vi sitter och pratar. Och han blev ju störtförälskad i lilla mig.
Ja.
Och jag tyckte väl att det var ganska trevligt så sett. Han var född 85.
Mm.
Så han är ju 10 år äldre. Vilket är tyvärr delvis en dealbreaker också då.
Och sen hade han kids.
Det kom ju fram genom att jag sökte på människan på sociala medier på natten.
Ja.
För att det som hände var ju bara kyssar på skål. Så det var inte så. Men det var trevligt.
Jag kysstes ju också lite på skål. För det var ju faktiskt lite kul innan jag började skriva med din kollega där. Så satt ju vi där, så gick det förbi en snubbe. Och jag bara ställde mig upp. Och liksom, jag tror vi sa typ, hej, är läget? Och sen stod vi där och hånglade lite. Och det är tänk synen då. Jag står där, alltså typ 40 centimeter ifrån dig. Och du vänder dem och bara, jaha, där står.
Ja, det var ju för när du berättade det här så kom ju jag på det. Jag bara, men gud, just det där kommer jag ihåg. Och jag hade ju sagt typ exakt så bara, nej men gud, jaha, det kan man också göra.
Ja, oh, gud, ja, förlåt. Du var den här killen i alla fall då.
Ja, nej men det var ju kul. Men,
Ska ni ses igen?
Det vet jag inte. Vi har ju skrivit, vi bytte ju nummer. Men jag är inte intresserad av någon som är 10 år äldre och har 2 barn.
Nej, det är 2 dealbreakers.
Ja, det är ju faktiskt det. Lite synd. Hade han varit 5 år yngre och inga barn?
Barnlös och 5 år yngre.
Ja.
Men det hade ju funkat om han bara var barnlös egentligen.
Kanske.
Kanske.
Men ja, nej. Så att jag är fortfarande på fri fot.
Ja, det är jag med. Ständigt på jakt.
Vet du vad? Vad sa du?
Nej, jag ska.
Nej, du säger igen.
Ständigt på jakt, sa jag.
Ja, det är du ju typ.
Säg du då.
Ja, det säger jag.
Japp.
Vem är det som sa att jag ska gå varvet?
Men det är bara för att jag är extrovert, Linnea.
Ja, men det är precis sant. Jag är ju introvert extrovert.
Och det här leder oss in på dagens avsnitt.
Åh, gud. Jag tänkte bara avsluta den här lilla delen med att kommer du ihåg att vi sa att vi inte skulle dela med oss av för mycket?
Ja.
Vad är det vi precis har gjort?
Svårt att låta bli, känner jag.
Nej, men som sagt, vi går in på att snacka om personlighetsdrag och typer och sånt nu istället.
Ja, det gör vi. Ja, som vi sa, vi ska idag prata om personlighetstyper. Och vi ska börja med att prata lite grann om extrovert och introvert. Så jag tänker att jag drar en hedlig faktaruta, Linnea.
Ja, kör på.
Är du med?
Ja, allas favorit.
Ja, det är bra. Att vara extrovert eller introvert är ett personlighetsdrag till att börja med. Det är det kategoriseras som. Och det finns någonting som heter femfaktormodellen eller The Big Five-teorin som har forskats fram och använts under ganska lång tid. Och det här är någonting som psykiatriken och läkaren Anders Hansen pratar om i sin serie Din personlighet som finns på SVT. Som jag kan starkt rekommendera att kolla på om ni är mer nyfikna på varför vi är som vi är och har den personlighet vi har. Recommend, recommend. Som sagt, det finns 5 stycken personlighetsegenskaper som vi alla har mer eller mindre av. Det vill säga där man för varje egenskap befinner sig på olika delar utav en skala. Dessa ska vi fördjupa oss i lite längre in i podden. Men först ska vi ta en titt på personlighetsdragen extrovert och introvert. Och det här är ju väldigt kul att prata om. Jag är så taggad på att se vad vi kan komma fram till i det där avsnittet. Alltså så, vad känner du?
Jag känner att jag älskar ditt ansiktsuttryck just nu. Synd att inte ni får se det. Men ja, jag tycker också det att det är superintressant. Och återigen så snackar vi liksom om självreflektion, vilket jag hoppas att våra lyssnare kunna få, alltså att ni kommer kunna få er användning av det här också idag. Men du missade ju också en liten viktig sak som vi ska ta upp också. Och det är ju faktiskt en pseudovetenskaplig teori som också utgår från bland annat introvert och extrovert.
Mm, men det kommer ju också lite längre fram. Precis. I avsnittet.
Så att vi börjar med introvert och extrovert nu då.
Vad känner du dig mest igen i när vi går in i frågan här om extrovert eller introvert? För att den extroverta är ju den typen av människa som älskar att mingla och träffa nya människor. Och de får kraft och energi av social interaktion och känner sällan något större behov av ensamheten. Om man har en mer introvert personlighet så beskrivs vanligen behovet av att umgås med andra människor som låg. Man vill egentligen inte träffa andra så ofta som man från samhällets syn uppfattar att man bör göra. Man trivs i störst utsträckning med sina egna tankar och mindre alltså stimuli utifrån.
Ja. Alltså jag, det är lite som jag sa det. Jag är ju extrovert, men jag brukar ändå säga att jag är en introvert extrovert. Med andra ord så är jag generellt sett sånt som samlar energi när jag är med människor och speciellt om jag har ett starkt band till. Det som dock får mig att lägga till att jag är en introvert extrovert är ju just för att jag kan tröttna. Alltså tröttna då på så sätt av att jag kan bli väldigt lätt irriterad och då hellre är själv. Ungefär i en dag. För att sen då gå på det igen. Och det kan ändå vara typ så här att jag behöver oftast en liten miniladdning för att inse sen då hur mycket jag faktiskt älskar att vara bland folk. Men då snackar vi också om att den här miniladdningen, den är liksom någon enstaka dag i månaden. Och då handlar det om att då vill jag typ bara få spela Sims den dagen. Så att det är ju liksom mer så här, jag skulle klassa mig som en introvert extrovert av den anledningen att jag behöver fortfarande ibland, ytterst sällan men ibland, ändå få ladda energin själv, även om den oftast kommer från folk.
Och det får ju mig direkt att tänka på att du är egentligen bara extrovert. För att om du behöver, alltså så här, för jag tänker likadant nämligen. Vi ska komma in på det nu. För jag känner mig alltså lätt igen i det extroverta gänget. Alltså jag tycker det är jättekul att träffa nytt folk och mingla runt, ta varvet. Och jag är nog ganska nyfiken på människor överlag. Och därför tycker det är liksom väldigt lätt att bjuda in till samtal och att typ kallprata är verkligen inga problem för mig. Och när jag har jobbat en hel vecka så tänker inte jag så här: åh gud vad skönt, jag ska bara ta det lugnt och inte göra någonting i helgen. Bara vara led och koppla av. Utan jag tänker liksom, åh shit vad gött med helg. Nu ska jag ha roligt, hänga med folk jag väljer att umgås med. Och vi ska ut bland folk och bara ha, alltså släppa loss och ha kul typ. Som i beskrivningen av en extrovert när det handlar om att man inte har så stor behov av ensamhet, är jag den första att räcka upp handen. Alltså jag är nöjd om jag kan få en dag i veckan då jag är helt ensam och inte har någonting att göra. Men då menar jag liksom när jag har noll att göra, ingen tvätt, ingen disk, matlåda är klar. När jag inte har ett piss att göra, då klarar inte jag mer än en dag.
Nej, men det kan jag verkligen understryka, eller inte understryka, men skriva upp på att jag också håller med om att det får vara en dag.
Mm,
men då handlar det mer också om att då kanske du även, alltså på den dagen, du kanske inte har några sysslor och så, men då kanske du hinner sätta dig ner och kolla i kapp på någon serie, du kanske kan måla naglarna.
Precis.
Eller liksom.
Ja, exakt. Då är bara det mer liksom så här, ompysslad dag. Jag kan börja med att liksom så här, ta en hårpackning på förmiddagen, ja, skilja ur den på kvällen, alltså bara sådana saker.
Men jag kan ibland känna då på sådana dagar typ att okej, men nu har jag bestämt det hela den här dagen, typ att säga att det är sommar och man har semester och man är helt ledig. Så man bestämmer sig i förväg, nej men på torsdag då ska jag vara helt ledig. Jag ska inte göra någonting med någon mer än mig själv. När klockan är 4 på eftermiddagen, ja, så börjar jag ju, ja, söka efter kompisar att träffa.
Jag med. Men då har du också semester. Då, för jag bävar ju lite efter att jag ska ha nästan 5 veckor semester. Vad fan ska jag göra själv i 5 veckor?
Umgås med mig när jag är ledig.
Mm, jag vet. Det kommer bli mycket så.
Ja. Och det är jag glad över.
Jag med.
Nej, men jag måste ändå inflika innan vi går vidare där på det här med kallpratet.
Mm.
För att det är ju någonting som jag typ hatar.
Ja, jag reflekterar över det. Mm. Det är din grej.
Nej, jag tycker inte om det. Jag gillar att prata på djupet. Jag gillar, fast det är också det. Jag pratar ju gärna på djupet direkt med någon ny. Alltså det är mer att jag tycker att det är lite roligare att komma med konstiga tankar och liksom sådär. Så att, jag menar, sitta och bara, vad tycker du om vädret? Alltså,
ja, men usch, om du pratar om vädret, då är du inte en bra kallpratare.
Nej.
Du ska vara nyskafin.
Nej, men jag tror att det är det som är problemet. Jag är ingen bra kallpratare, jag är en bra djuppratare.
Ja, men jag fattar. Jag tänkte vi skulle reflektera lite grann över det positiva och negativa när det kommer till att vara just extrovert i mitt fall då. Alltså jag hade ju svårt, alltså väldigt svårt att förstå min bästis i början när vi lärde känna varandra för typ 11 år sedan. När vi började gymnasiet ihop, eftersom att hon är grovt introvert. Alltså vet, jag kunde inte fatta varför inte hon ville följa med på fest eller varför hon var så ointresserad av andra människor i liksom sociala sammanhang. Alltså hur kan man välja att stanna hemma och kolla på en film, alltså en hel kväll, när det är ett evenemang i stan dit alla ska? Eller typ skippa att följa med på en tjejkväll med 8 tjejkompisar. Jag hade så svårt att förstå henne. Och jag har gjort ganska många tappra försök att omvända henne. Alltså utmana henne och tvinga med henne på saker och ting under de 11 åren vi varit kompisar. Och det är också någonting som kategoriserar extroverta personer, har jag läst. Men jag har alltså till slut insett efter typ 4 år att det är bara så hon funkar och vi kan umgås på andra sätt än på de sätten som jag är van vid med mina andra kompisar. Och hon betyder alltså minst lika mycket om inte mer ibland just på grund av det, för att jag känner att jag behöver inte yttre stimuli för att vi ska ha trevligt, förstår du vad jag menar? Alltså, ja, det går bra ändå liksom. Kan du känna igen dig i det med om du har så introverta polare att du hade lite svårt för det?
Alltså,
men du kanske inte har någon som är så extremt introvert heller.
Nej, jag har ju inte upplevt det på det sättet. Alltså, för att de personerna som jag känner som är alltså introverta, de är ju fortfarande sociala personer när de väl är i de sociala sammanhangen.
Ja.
Så att Jag har nog inte stött på någon som är extremt
introvert liksom.
Nej, men precis. Jag har ju träffat henne och ja. Det är ju en skillnad, men det, hon är ju fortfarande liksom inte osocial.
Nej,
men det är
men
bara
precis.
Att hon inte vill med på saker kanske.
Ja, precis. Hon vill inte umgås på det. Det är inte så hon vill umgås liksom.
Nej.
Sen en annan negativ sak, det är väl att jag kan prata väldigt fort, har svårt som
Ja, den har du bevisat.
Nej, men jag kan prata väldigt mycket och väldigt fort. Jag hade ganska svårt som liten att typ ge mina blygare kompisar en syl i vädret. Det var väldigt ofta som jag hördes och jag kunde nog uppfatta som ganska jobbig av dem omkring mig när jag var yngre. Och jag tror typ att jag tyvärr än idag kan uppfattas som lite jobbig om man inte känner mig. Men det är klart att det är inte på den nivån som var förr, trots att jag alltså ganska ofta får höra än idag att så här, man hör när du kommer från flera kilometers avstånd. Eller när jag får skäll av kompisar för att jag pratar så jävla högt i telefon till exempel, så att hela restaurangen hör om jag pratar i telefon typ. Side note som jag tror jag nämnt innan i podden, det är ju det här smeknamnet jag fick, megafonen, av en kompis kompisar. Så att ja, jag vet att jag kan låta mycket när jag pratar. Ja, en tredje nackdel, mycket nackdel om jag var extrovert. Nej då, det är ju detta att jag tycker det är jättejobbigt att vara själv, alltså inte ha någonting inplanerat på min lediga tid. Alltså en, max två dagar, men helst inte i rad då. Två dagar, ja men då får de inte vara i rad. Alltså då klarar jag liksom att inte ha någonting att göra. Men det räcker. För på min lediga helg, då vill jag ut och träffa människor socialt. Men på veckan, då kan jag typ hellre träffa folk i mindre grupper. Det vill säga typ de som inte uppskattar att gå ut på krogen. Eller vara i större sammanhang. Medan ja, på helgen då tycker jag ju att det är roligare att ta tillfället i akt att hänga med er och dra ut för att vara just social och mingla bland andra människor. Det har blivit lite mer av den vara nu när jag blev singel också. Även ska tilläggas om jag är i ett förhållande, för då tycker jag också om att umgås med andra. Men behovet blir liksom inte lika stort och känns inte lika mycket när jag har en partner.
Men samtidigt när du hade din förra partner, nu visserligen var ju ni tillsammans i 8 år också, men alltså du var ju fortfarande med typ så fort du inte jobbade ändå.
Ja, det var jag ju.
Så det var ju inte liksom det att du inte var med.
Nej, jag tror inte att jag är en sån person som släpper alla mina kompisar när jag kommer i ett förhållande. Jag funkar liksom inte så. Men hur som helst, den största nackdelen då, det blir ju det här med rastlösheten. Och typ tomrummet som jag kan uppleva uppstår om jag själv alltså blir själv en helg. Då kan jag bara sitta i soffan, du vet, en hel dag utan att göra någonting och bli typ alltså jag kan bli apatisk om inte jag har någonting att göra. Jag blir liksom på dåligt humör och oförmögen att typ ta mig för saker. Alltså bara vetskapen om att här ska jag sitta och alla andra är typ upptagna eller vad det kan handla om. Det är något som varit typ den största utmaningen sen jag blev singel, att vara mycket själv. Men övning ger färdighet. Då kommer jag på annat jag kan göra, till exempel rensa ur garderoben då som jag gjorde förra veckan.
Exakt. Men den här kan jag faktiskt ändå alltså instämma på. Att man blir typ helt apatisk för att man blir så här, men jag måste ju ändå inte göra någonting. Jag har ändå ingenting att tidsanpassa mig för. Och det blir så alltså det är frustrerande samtidigt också, för att då blir det att då sitter du i din pyjamas eller myskläder hela dagen.
Mm.
Och vet du vad problemet är när vi sitter och säger det här?
Mm.
Det är ju en dröm för någon annan.
Jag vet, det är men en alltså, dröm för ganska många.
Och jag blir så här direkt på, men alltså jag hatar när det blir så.
Mm.
För att jag känner mig så oproduktiv också.
Men har du några specifika nackdelar för dig när det kommer till att vara liksom extrovert som inte stämmer överens med det
alltså
jag har sagt?
Alltså inte på det sättet. Så jag tänker, du kan ta dina fördelar också så tar jag mina sen efter. Ja. För att det är inte lika utfall.
Nej, men då drar jag fördelarna som jag också ser med att vara extrovert. För att det känns som man i större utsträckning upplever saker när man är extrovert. Dels i mötet med andra människor som jag tror fler introverta går miste om när det inte är med i sociala sammanhang. Alltså på samma mängd som vi extroverta är. Men också överlag just för att man är så seg. Alltså förlåt, men jag får ibland lite uppfattningen av att fullblods introverta personer är lite segare i huvudet. Alltså det går långsammare att få ur dem saker för att de ska tänka så jävla mycket och de pratar inte. Om de inte har någonting att komma med, vilket kan trigga mig. Och då faller de liksom lite undan. Jag tappar intresset för sådana personer. I alla fall i en större grupp av människor. Till exempel om man är på en fest eller sådär. Då söker jag ju mig gärna till det där stället på festen som är mer liv och rörelse. Än att hänga i hörnet på soffan där det är lite lugnare och nedtonad stämning typ.
Alltså jag förstår hur du tänker, men där kan jag nog verkligen känna att jag inte håller med dig istället.
Nej, spännande.
För att just det här som du säger, att du tycker att fullblodsintroverta är segare, ja, och långsammare, det tycker jag absolut inte.
Ja, men fullblodsintroverta, då är det lite, du får dra saker ur dem.
Ja, fast jag tycker ändå inte det på samma sätt. Alltså. Jag tror inte det.
Men, nej, men vi kanske upplevt olika.
Ja, jag tror det, för att jag kan nog känna ibland att det är liksom många gånger att de som kanske är jätteintroverta som man har träffat på, när de väl är med i sociala sammanhang, jävla vad de kämpar på och har liksom, de kan ibland nästan vara clownen, men de är sen, det är ju sen i efterhand som de får världens jävla dipp och kanske inte orkar träffa människor på 2 veckor liksom.
Ja, fast jag känner inte igen med det. Jag tycker att har man träffat en person som är introvert på riktigt, då tycker jag ofta, alltså det är trögt alltså. Jag tycker oftast att det blir ganska trögt.
Men jag håller inte med dig faktiskt.
Nej. Kul att vi tycker olika.
Mm.
För att jag skulle nog ändå vilja säga att jag tror att det är lättare att få nya kontakter via att man är extrovert. Alltså det ger ju mer möjligheter, alltså på något vis. Just för att man är mer öppen och inbjudande. Till exempel när jag var på en mässa via mitt jobb då jag skulle rekrytera vikarier. Så kom det fram en okänd person till mig och vi står och pratade en stund om allt möjligt. Jobbrelaterade grejer och sånt där. Erfarenheter. Och så säger hon bara så här, kan jag få ditt nummer? Jag var så här, vill du bjuda mig på dejt eller? Alltså jag skojar ju liksom, hon började skratta så här. Nej, men jag ska åka iväg nu ett halvår, men när jag kommer tillbaka så är tanken att jag ska vara med och dra igång ett nytt projekt i kommunen. Och du hade passat perfekt på det. Så att jag vill gärna ha ditt namn och nummer så att jag kan höra av mig till dig om det skulle vara intressant. Och jag var så här, men gud, absolut. Så vi la ju varandra på Facebook och sådana grejer. Och jag tror inte att, alltså jag tror att en introvert går miste om de här sakerna i större utsträckning just för att de inte är så utåtriktade och jag tror typ jag skulle nog ändå våga påstå det.
Ja, nej gud, alltså jag håller ju verkligen inte med dig. Men nej. Jag tror att det kan vara så här, jag får ju en tanke av att den introverta du utgår från, det är den introverta som inte är den vanliga typen av introvert.
Ja, men alltså jag känner ju liksom flera personer som är alltså normala människor, men som aldrig skulle ställa sig och liksom börja prata på det viset och vara liksom så inbjudande, om du förstår vad jag menar, utan det känns som att man är mera liksom stängd.
Ja, jag har ju en introvert som jag har specifikt i åtanke nu. Och jag känner ju inte honom längre, men då när jag kände honom, han blev ju socialt dränerad otroligt efter stora typ sammanhang som fester typ.
Ja, men det brukar ju de bli.
Men introverta. Han var för du fattar. Men han liksom, jäklar vad han pratade på och hade alltså otroligt utåtriktad och socialt kompetent person.
När han var full?
Nej, nykter också.
Ja, okej. För att många sätter ju den sidan till när de blir fulla.
Men han är ju, alltså jag tror att han i grund och botten typ är säljare. Så att jag tycker det är viktigt att man kommer ihåg att alltså jag tror att det där har att göra med något som vi ska prata om lite längre fram i avsnittet. Men det handlar ju om skalorna också. Vilken typ av introvert människa är man?
Absolut. Alltså nu låter det som att jag inte tycker om introverta människor. Det är inte det, men jag säger bara att de personerna jag har mött, då har jag liksom ganska lätt att kategorisera sig. Ja, du är tråkig. Där borta händer det mer. Jag sitter här och pratar med dig. Bara, kul, vad jobbar du med? Ja. Okej, alltså dra saker ur människor. Då, det pallar inte jag, vet.
Nej, men det förstår jag.
Skitsamma.
Ja, förlåt.
Nej, men det var väl i stort sett det som jag hade att säga. Men alltså, jag vill ändå liksom lägga till att man är ju inte bättre eller sämre person för att man är det ena eller det andra. Men jag skulle ändå säga att jag tror att det är lättare att vara extrovert i dagens samhälle än att vara introvert. Dels för att det ställs typ krav om att man ska vara rolig, öppen och så himla härlig och lättsam och sådär. Vilket jag tror att man inte direkt tänker på det första när man beskriver en person som är introvert. När någon säger jag är introvert, då tänker jag att men gud, du är sprudlande, öppen, härlig och det tänker inte jag vid första anblick när jag tänker på en introvert person. Jag gör inte det. Gör du det?
Nej, alltså vid första anblick är det ju inte så jag tänker. Nej. Jag tänker ju mer att det är en lugn och stabil människa.
Ja,
typ.
Precis.
Faktiskt, det exakt. Gör man ju. För min tanke är nog mer typ så här att alltså det jag tycker med hela för- och nackdelarna är nog mer att många gånger missuppfattar många, nu menar inte jag att du gör det, utan nej, jag tänker många med lag. Många missuppfattar ju att vad en extrovert och en introvert är. För att jag kan tänka mig att det är väldigt jobbigt att vara den introverta personen för att det är lätt att slänga med den personen är blyg och försiktig.
Ja, och tråkig framförallt, ja, tror jag.
För det stämmer ju inte helt överens med vad personen är, för att en extrovert kan ju också vara blyg, precis som att en introvert kan vara superframåt. Och det är där jag lite landar i att jag ser nackdelarna med, alltså med det lite mer generellt typ på det sättet att, men för jag tänker typ så här, jag har haft blyga perioder i mitt liv där jag har varit försiktig och så vidare. Men det handlade mer om min självkänsla än hur jag samlade min energi.
Ja, exakt. För
att jag fick ju fortfarande energi av att vara bland folk, men jag kanske inte var den som tog för mig. Nej. Så att det är ju lite, för man säger ändå mycket att mycket har ju att göra med hur man samlar sin energi.
Ja, jo, men precis så är det ju.
Så spontant kan jag väl tänka mig att en fördel med extrovert kan vara att det är lättare att vara i sociala sammanhang oftare eftersom att du inte blir socialt tränerad. Medan jag tror att en fördel för en introvert är att den faktiskt kan umgås med sig själv på ett annat sätt. Den har inga problem att gå utan att umgås i stora sammanhang jämt och ständigt som typ du och jag.
Ja, det kan man ju säga. Ja, vi nämnde ju de här personlighetstyperna i The Big Five-teorin innan som Anders Hansen pratade om i sin serie där på SVT. Och där via så kan man göra ett test i Duo-appen. Det är typ 300 frågor eller vad det var. Det var ganska många frågor. 300 kanske inte var.
Nej, men det var 10 minuter ungefär. Mitt tog 13 minuter dock.
Ja, skitsamma, förlåt. Men det var typ 150 frågor i alla fall. Det var väldigt mycket frågor. Ja. Och vi har ju gjort det här testet som kommer att ge oss 5 stycken stora kategorier, alltså personlighetsdrag, och det är de här 5 stora som man pratar om då. Och det är extroversion, tillmötesgående, samvetsgrannhet, öppenhet och neuroticism. Så jag tänkte först och främst fråga dig vad du fick för värde på extroversism.
Nej, men min extroversion är 86.
Och jag fick 88. Och det innebär att man har energi, positiva känslor, självsäkerhet och en tendens att söka stimulans och andras sällskap. Alltså kort och gott extrovert personlighetsdrag. Och där fick vi högt, väldigt högt. För jag tror att det var upp till 120 poäng man kunde få.
Ja, det kan det nog vara. Ja.
Mm. Sedan så har vi tillmötesgående. Vad fick du för värdering där?
På tillmötesgående, det är faktiskt den jag har mest på och det är 92.
Jag fick 85 på den. Och den innebär att man har en benägenhet att vara medkännande och samarbetsvillig snarare än tävlingsinriktad och fientlig mot andra.
Och det är lite kul när man tänker senare också.
Mm. Hur som helst, då har vi samvetsgrannhet. Det är väldigt märkliga ord, man fattar inte vad de innebär bara på ordet. Vad fick du på värdering, för värdering där?
89.
Jag fick 81. Och samvetsgrannhet handlar om hur vi kontrollerar, reglerar och styr våra impulser. Sen har vi öppenhet. Den är lite lättare att fatta om vad den handlar om. Men vad fick du?
74.
78 fick jag.
Men den jävla konsten.
Ja, en tendens att uppskatta konst, känslor, äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet och olika erfarenheter handlar detta om då.
Får jag slänga in en liten tanke här?
Ja.
Du får säga nej om du vill.
Nej, men kör!
Det som jag tyckte var så intressant med den, för att den har ju, de här har ju en massa olika underkategorier.
Yes.
Och på öppenhet fanns det ju typ äventyrlig eller någonting. Och jag trodde ju ändå att jag skulle få ganska högt på den. Jag fick ju lågt.
Men det
så det är ju den som har dragit ner min öppenhet.
Men det kanske handlar om spontaniteten. För att vara äventyrlig handlar om spontanitet. Och
exakt.
Sådär, och spontanitet, och då behöver du släppa på kontroll och du behöver släppa på de grejerna, och det har vi ju ganska mycket av i vår personlighet.
Så kontroll.
Sätt, gillar att ha koll på läget liksom. För vi kommer lite grann in på det nu när vi ska prata om neuroticism. Vad fick du för värdering här?
Det var ju den lägsta, så den fick jag 66 på.
Jag fick också lägst här, vilket jag faktiskt blev lite förvånad över. Jag trodde att jag skulle få lite högre på den. Men det handlade ju om underkategorierna återigen, för att neuroticism får du högt på den här, Det innebär att man har lätt att uppleva obehagliga känslor som till exempel ilska, ångest, depression eller hög sårbarhet. Ibland kallad emotionell instabilitet. Och det ska sägas att ja, varje kategori av de här fem så finns det ju som du sa underkategorier som man kan ligga högt eller lågt på som ger slutresultatet till liksom, överlag då. Och när jag fick lågt på neuroticism som övergripande personlighetsdrag trodde ju jag blev lite förvånad just för att det ska sägas att under varje kategori av dessa fem så finns det underkategorier. Och en av dem var ångest och det var den enda som jag fick högt på av alla det fanns. Och det är intressant. Alltså jag trodde att jag hade fått lite högre i med lite katastroftänk grejen och det här. Men det kanske visar på att nu när jag gjorde testet så har ju kanske det beteendet minskat lite. För det kan jag tycka att det överlag har gjort hos mig. Jag tänker inte lika mycket i katastroftänk som jag gjorde för ja, men i alla fall ett år sedan. Och jag tror det är jättemycket, alltså handlar väldigt mycket om att jag är själv, gjort lite alltså jobb på mig själv och sådana här saker. Mm. Jag tror det.
Mm. Jag var ju inte lika förvånad över mitt värde på den ändå.
Nej.
För att det var någonstans när man läste på de här kategorierna vad som ingick så var jag lite så här ilskan fick jag ju jättelågt på vilket inte förvånar mig överhuvudtaget. Jag är inte en ilsk person.
Nej, och det är ju inte jag heller.
Men det som jag tyckte var väldigt intressant däremot med den det finns en kategori som heter omåttlighet. Omåttlighet.
Jag har för mig att jag fick rätt högt på den också.
Mm, jag fick högt på den här och det här är omåttliga individer känner starka begär som det är svårt att göra motstånd mot.
Ja, det var den jag också fick högt på. Det var den och ångest.
Mm. Samma här. Ångesten fick jag också hög på.
Mm.
Och jag tyckte det var så kul när du skickade den här bilden till mig.
Ja.
Och jag kollade sen på mitt och bara alltså, vi har dem liksom. Lika svar. Ja.
Det handlade bara om 3% skillnad på vissa. Så det var inte alls mycket skillnad på vissa.
Nej, för jag menar, båda har lägsta på
neuroticism.
Och sen de andra är nästan likadana.
Ja, det kanske skiljer max 3% typ.
Ja, för öppenheten, där var du lite högre. Vi var fortfarande båda på 70.
Ja.
Samvetsgrannheten, där hade vi lite större skillnad dock. Jag tror att det är den som är den som är störst skillnad på.
Ja, okej.
Okay. Men ja. Det var intressant.
Ja, men det var lite intressant sådär. Men jag rekommenderar att kolla på hans serie där på SVT för att fatta och förstå bättre. 100%.
Och gör man inte det så är det i alla fall värt att göra testet.
Ja, det är väldigt spännande.
Mm. Det är ju faktiskt gratis och det står 10 minuter men det tar typ en kvart.
Mm, gör det. Rekommend.
Ja, nu ska vi gå in på en annan teori som är då den så kallade pseudovetenskapliga teorin vilket då innebär att det inte är vetenskapligt utan de vill hävda sig att de är vetenskapliga. Så att det är då alltså Myers-Briggs Type Indicator vilket är tydligen världens mest använda personlighetstest. Det kan absolut jämföras med typ DISC-teorin men det är två helt olika saker. DISC utgår mer från beteendemönster medan då det här Myers-Briggs utgår från preferenser och resulterar i en så kallad bokstavskombination som vi alla är sjuka på ett och annat sätt. Och Myers-Briggs går då efter dessa kategorier. Extrovert och introvert och det är ju något vi redan har pratat om. Sen har vi sensing och intuition och det beskriver hur en person tar emot och tolkar information. Sensing-personer är mer fokuserade på detaljer och konkret fakta. Medan intuitiva personer är mer benägna att tänka i termer av mönster, associationer och abstrakta idéer. Sen har vi thinking och feeling. Och det här beskriver hur en person fattar beslut och tar hänsyn till information. Tänkande personer tenderar att vara mer objektiva och tar beslut baserat på logik och fakta. Medan känslomässiga personer tenderar att vara mer subjektiva och tar hänsyn till sina egna och andras känslor vid beslutfattande. Och så har vi då slutligen judging eller perceiving. Och det beskriver hur en person föredrar att leva sina liv och organisera sin omgivning. Domare eller vad man ska säga, det är en svår översättning på den. Men de tenderar att vara mer strukturerade, planerade och beslutsfattande. Den bra översättningen på en judging är egentligen en beslutsfattare. Medan då den uppfattande, perceiving, personen är mer flexibel, spontan och öppen för nya upplevelser. Och sen är det ju också så att i den här personlighetsbokstavskombinationen, sen finns det då en sista bokstav däremot som man sätter på de här för att få in ytterligare ett litet, ska man säga, förståelse. Och det är ju då den, om den sista bokstaven är ett A eller ett T. Och det är ju ett bindestreck mellan detta då. Och det här är en indikation på hur du hanterar stress och press. En person med A är självsäker och är då mer flexibel och anpassningsbar. Medan T står för turbulent och är mer självkritisk och orolig för framtiden. Och det handlar ju då som sagt om stressade och pressade situationer specifikt. Personlighetstyperna utgår då alltså, för det här är ju alltså, jag sa inte det, men det som vi kommer utgå från är ju 16 personalities. Och det är ju då alltså fyra grupper. Vi har den lila analytiken, den gröna diplomaten, den blå väktaren samt den gula upptäckaren. Och i varje grupp så finns det fyra personlighetstyper. Och då är det två introverta och två extroverta. Men det är också som kan vara viktigt att alltså påpeka i det här fallet då, när jag säger den lila analytiken eller den gröna diplomaten, så betyder inte det att om du får en diplomat så har du den gröna färgen i disk. För det är det faktiskt inte. Utan det är en helt annan sak. Så att vi ska då som sagt utgå från Myers-Briggs och 16 personalities-testet. Så låt oss nu då diskutera. Louise, min kära, jag är nyfiken. Vad fick du när du gjorde testet?
Jag fick ENTJ-A. Och enligt det så är jag en befälhavare, vilket tillhör den lila gruppen av analytiker. Vad fick du?
Jag fick ju då en ESFJ-A, vilket är att jag är en konsul och tillhör den blå gruppen av väktare. Så jag tänker vi kan börja med din typ då, Louise. Vad har du fått till dig för information?
Jo, det är att befälhavare är djärva, fantasifulla och egensinniga personer som hittar eller skapar en väg framåt. Först när jag läste om denna typen av lag så kände jag mig inte alls rätt placerad. Men när jag började kolla lite på procenten då så tyckte jag att jag lätt kunde dra kopplingarna till mig själv. Men i alla fall, för att, ja, det var ju då en styrka och en svaghet. Och enligt befälhavaren då så har de styrkan främst att ge utmärkta ledare. Eftersom att det är naturligt skickliga att leda andra, vilket gör dem till effektiva chefer eller typ projektledare. Men de har också en ganska tydlig svaghet och det är att de har svårt att hantera känslor. Och det kan ha svårt att förstå och hantera både sina egna men också andras känslor. Vilket kan göra att de typ uppfattas som mindre empatiska och omedvetna om andras behov. Och jag känner helt ärligt inte igen mig varken styrkan eller svagheten här. Möjligtvis något mer kanske i styrkan om att kanske vilja leda andra. Inte nödvändigtvis att jag är bra på det. För jag upplever inte mig själv ha svårt att förstå mig på mina egna känslor eller andra känslor. Tvärtom, jag kan tycka att jag har ganska lätt för att... En människokännare. Jag kan tycka att jag har ganska lätt att liksom sätta mig in i andra känslor. Liksom. Så det håller jag inte med om. Men... ska vi dra in lite på procenten här kanske?
Mm, visst.
För att då tyckte jag ändå att jag kunde lite bättre förstå det. För att enligt det här testet då så är jag 89% extrovert. Och sen är jag 57% initiativ. Det är ett svårt ord. Det vill säga att jag är mer fantasifull, öppensidan och nyfiken. Vilket jag absolut kan hålla med om. 60% logiskt orienterad är jag tydligen. Och det innebär att jag är mer logisk än för känslor. Alltså det vill säga mer hjärna än hjärta typ, tänker jag. Vilket jag inte håller med om. Då jag uppfattar mig själv som en känslomässig... Som en tjänstemänniska. Sen är jag 65% beslutsmässig. Det vill säga mer beslutsam och noggrann. Välorganiserad. Gillar förutsägbarhet och planering. För spontanitet. Vilket jag absolut kan hålla med om där med. Och sen kommer vi in på 57% självsäker. Det vill säga att jag är mer trygg i mig själv. Har ett stabilt humör och är stresstålig. Jag ska tydligen oroa mig mindre och vara full av självförtroende. Och jag försöker uppnå mina mål enligt detta. Här kan jag inte heller alltså, hålla med direkt. Sure att jag tycker mig ha ett stabilt humör. För det tycker jag tycker inte att jag är speciellt borderline. Och att jag har bra med självförtroende. Men jag tycker inte att jag är speciellt alltså, stresstålig när det kommer till skarpt läge. då har jag nog lättare att typ frysa och typ vad ska jag göra? Oj, vad är det som händer? Hur ska jag hantera det här? Eller typ få panik, helt ärligt. Men om de syftar mer på stress över att typ bli klar med någonting eller du vet, jobbgrejs, då kan hon hantera en lugn stresssituation bättre än då det är stress kopplat till skarpt läge. Alltså oroa mig gör jag ju ändå en del. Alltså det här som jag sa förut med katastroftankar, även om det faktiskt blivit mindre. Men det beror väl på att jag typ mår bättre psykiskt, tror jag.
Men det jag tänker som du kan tänka lite på när du kollar det här med procenten, för att det är ju när du säger nu att du inte riktigt känner att du håller med i den här sista. Du har ju trots allt bara 57%.
Ja, det var det jag tänkte på också, att det är 50, nästan 50-50 liksom.
Ja, så du väger ju över, men du är ju inte långt ifrån mitten.
Nej, precis. Det var inte 90% liksom.
Mm. Så det är ju samma liksom. Jag tror att man får också försöka tänka lite.
Men det är ju på en skala.
Ja, precis. Ja, jag tror att jag kommer gå lite mer in djupt i det här då än vad Louise kanske gjort det nu. Men så får det vara. För att min personlighetstyp står då för jag har ju som sagt ESFJ, vilket är extrovert, sensing, eller då observant, känslor och beslutsmässig, och då enligt sidans märkliga översättning beräknande, I don't get it. Så att 79% är jag extrovert, så att ja, inget konstigt. Det vet jag att jag är. Det var inget som jag liksom kände var något nytt. 53% som då var mer åt observant. Och det kan jag väl någonstans till viss alltså förstå, för att då är det ju att alltså jag kan vara ganska fokusorienterad på saker som händer. Men det är liksom så här mer att jag är ju inte lika fokuserad på det som ska ske. Så att det är liksom så här, i nuet, ja, framtiden, ja. Sen har jag 54% känslotänk då. Det kan jag dock tycka någonstans blev jag ändå lite chockad över, för att jag vet ju att jag kan vara väldigt så alltså logiskt tänkande i ganska mycket. Men det kan nog vara också lite så här, i grund och botten så landar det i empatin. Att jag hela tiden i slutändan landar där. Så att jag vet inte. Jag kanske helt enkelt är mer hjärta än hjärna. Jag hade ingen aning. Sen då så är jag ju 60% charging, beslutsam, beslutsmässig. Vilket inte heller är så jättekonstigt att det väger över i det. För att jag är ganska så beslutsam. Jag är noggrann och i många fall även välorganiserad. Sen då på den sista då med huruvida man tål stress och press då, va? Så är det 58% som är åt det självsäkra hållet då. Och då, ja, alltså generellt sett så är jag stresstålig, men blir det för mycket så blir det ju kaboom. Det är väl inte konstigt heller. Och sen också typ att jag är ju större delen säker i mig själv och har väl inte något större liksom, problem att bibehålla ett stabilt humör framför andra. Det vill säga. Så det, ni hör ju också det. Precis som Louise så har ju jag också ganska nära 50%-strecket. Så det är väl lite det att man har liksom några delar av den sidan som väger över motsatsen helt enkelt. Men vad är det då istället då med min lilla konsul då, om jag ska berätta om den då lite generellt då? För jag tänker jag ska läsa lite. Det här är ett jättehett tips innan jag får börja då med att när man gör det här testet, man får otroligt mycket självinsikt. Det finns jättemycket bra texter kring det här. Alltså generaliseringen, du har dina styrkor, dina svagheter, hur det här är relationer, vänskap, jobb, allting. Så jag kommer att läsa lite halvt innan till och sen förklara mina tankar faktiskt.
För man, alltså är man intresserad av det här så finns det så jävla mycket att ta del av och lära sig.
Oh ja, så jag tänker att om du vill, Louise, nu när jag läser ett stycke och sen berättar min tanke, så får du flika in om du vill. Det är helt okej. För att konsulen då, livet är som bäst när det delas med andra och det öppnar med sina hem och hjärtan. Det betyder dock inte att personen tycker om alla eller själv är ett helgon. Gästfrihet, godhet men också pliktkänsla. Det är generösa och pålitliga och tar på sig ansvar i att hålla ihop folk. Och jag tänkte ju direkt att jag kände ju, eller jag personligen känner ju faktiskt igen mig i delen med öppna mitt hem och mitt hjärta.
Ja, och vad var det sista där med folk? Hålla ihop folk?
Ja.
Det tycker jag är en sak som jag beskrev dig också i vårt första avsnitt när vi skulle prata om varandra. Att du är väldigt, det är noga med att alla ska känna att de är med, att liksom alla får bli sedda typ i ett sällskap med dig typ.
Ja men precis, för det tycker jag också verkligen att jag kan hålla med om. Och sen tycker jag ändå att det är bra att de skriver det här med jag liksom ändå, att konsulen ändå trots det, den är ju inget helgon bara för det. För det kan jag också känna.
Nej, det är ju absolut inte.
Nej, nej men alltså det är jag ju verkligen inte. Sen då, konsuler då tror på att det finns en rätt sak att göra i nästan varje situation. Vilket gör att det också lätt kan döma någon som väljer enligt personen en dålig väg.
Stämmer bra in på dig också tycker jag.
Mm. Men det jobbar också på att acceptera när någon du bryr sig om inte gör som du själva tycker. Dessa personlighetstyper har ofta skarpa synpunkter och många åsikter. De gillar etablerade lagar, protokoll och sociala normer som landar i ansvarsfullt och hänsynsfullt mot andra. Och när jag läste då om min personlighetstyp nu inför det här avsnittet så började jag ju skratta rakt ut just på det här med skarpa synpunkter och många åsikter. För att det var skarpa synpunkter och många åsikter är ju typ precis det som har varit ganska mycket uppe på tapeten med mina kompisar den senaste tiden. Med att jag har mycket åsikter. Och jag har inga problem att yttra dem heller, det är ju det.
Nej men det har du verkligen inte. Alltså man vet, du är ju väldigt rak.
Ja.
Även, och det har vi ju fått lära oss lite grann när vi har träffats med podden. Okej, jag har det jättesvårt med min förkylning just nu. Jag kan knappt andas och jag hostar som en idiot. Men det märker inte ni det, för det är Linnea klipp bort. Men det jag skulle säga var att jag har ju märkt det desto längre vi har umgåtts också. Att i början så kunde man ju bli lite så här okej, för att man inte höll med varandra. Men nu är det mer så här, ja fast vet du vad, jag tycker inte det. Och så var det inte riktigt i början. Utan det har jag ju lärt känna desto mer vi har hamnat i små konflikter liksom.
Ja.
Att du är väldigt rak. Ja. När man väl lär känna dig. Ja. Kanske inte direkt första anblick liksom.
Nej, för att då försöker jag vara snäll. Kanske.
Jo men lite så, du vill ju inte, du är ju ändå lite konflikträdd. Kan jag ju tycka.
Det här tycker jag är lite kul, vi kommer komma till den. Faktiskt. Sen då, det kan fladdra omkring på fester för att kolla läget med folk. De är lojala och bygger oftast varaktiga relationer som de sen även kommer med en hjälpande hand eller ett lyssnande öra till. De föredrar oftast planerade evenemang framför öppen spontanitet. Det är dessutom gärna värdar så att saker går som det ska. Och det vill få folk att känna sig speciella och uppskattade och kan ta det personligt om någon inte bryr sig om dessa ansträngningar.
Och, alltså, och jag känner ju också så jävla mycket alltså, in i det här. För att så är det ju verkligen. Verkligen alltså.
Mm. Och då alltså det jag tänkte främst på de här var ju speciellt det där med världen i och med att det kommer in med kontrollbehovet.
Ja.
Sen då om jag tar styrkorna och svagheterna. Jag har en liten tanke också här kring detta. För styrkan är, det var, jag tror att det var 5 stycken på vardera eller något, så jag har tagit en av varje, det räcker. Ni får läsa på själva om ni vill veta mer om oss. För att styrkan är ju då plikttrogen. Och det är ju då att ESFJ-are har en stark känsla av ansvar och strävar alltid efter att uppfylla sina åtaganden. Detta gör dem oftast flitiga och effektiva på arbetsplatsen och mycket lojala i sina personliga relationer. Det tenderar också att upprätthålla de traditioner som de håller nära sitt hjärta med iver och konsekvens. Bra översättning, jag vet. Och jag skulle ju absolut säga att det här är en styrka som stämmer ganska bra med min egna självbild. Jag tycker att jag är flitig och effektiv när det kommer till arbete och skola. Och jag tycker också att det här med lojaliteten är så otroligt viktig om man tänker det här lite med ärlighet och så vidare. Men också just traditioner, att det är något som jag värderar väldigt, väldigt högt.
Ja, och det gör ju jag med. Så att alltså... Ja. Ja, jag får lov att säga att jag tycker, desto mer du har läst om ditt här så tycker jag att det är ju klockrent på dig. Det är ju verkligen så. Jag tycker verkligen det. Medan jag själv känner att jag absolut inte kunde liksom identifiera mig i det jag fick.
Men då undrar jag, har du läst på den sidan på på de engelska sidorna.
Nej, det har jag inte gjort.
För då får du ju lite som läxa att göra det faktiskt.
Ja. Mellan eller så är det bara jag som har en jättedålig självbild och självuppfattning.
Kanske.
Ja, men fan vet alltså. Alltså. Jag har jobbat så mycket på mig själv senaste halvet. Jag har själv reflektionerat.
Men du, ja, men man vet ju inte. Man kan ju faktiskt ändå känna ibland att ja, alltså what is this me?
Ja, jag vet inte fan alltså.
Nej, men en svaghet då. Det var lite kul att du nämnde det här. För här kommer min självbild vara lite dålig istället då. För en svaghet för konsuler är sårbar för kritik. Och då står det så här. Det kan vara särskilt utmanande att ändra dessa tendenser eftersom att det är så konflikträdda. ESFJ-personliga skatter ju typ nu.
Ja, jag sitter ju bara och nickar. Ja, ja.
ESFJ-personligheter kan bli mycket försvarande och sårade om någon, särskilt en person nära dem, kritiserar deras vanor, övertygelser eller traditioner. Och jag vill säga innan du säger ditt att jag tycker inte att den här stämmer helt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Nej,
jag är sårbar för kritik 100%. Mm. Men jag tycker inte att jag är konflikträdd. Jag tycker faktiskt inte det. Jag väljer bara mina konflikter, det är det.
Jag tror att jag uppfattade dig som mer konflikträdd i början när vi började umgås. Just när det blev så här, nu fick jag skjuta en halvtimme här och där. Ha, okej då, men alltså, typ lite passiv aggressiv tyckte jag att vi...
men det kan jag säga.
Och det tror jag att jag också var lite grann, för att vi kände ju inte riktigt varandra på det sättet att hur mycket kan jag dra på här utan att, du vet, så här va?
Exakt.
Men jag håller nog med dig mer i att det här med kritiken nu än konflikt, alltså rädd grejen. För det upplever jag inte alls att du är i samma utsträckning. Inte med oss som är nära så sett, men skulle jag typ ifrågasätta, men varför umgås du med den här personen? Du tycker ändå inte att den är, du gillar ju inte ändå henne. Varför följer du ändå med och typ firar henne? Eller vad den kan vara? Eller liksom, eller följer med, vi hittar på en situation så. Till exempel, eller vad det nu kan vara. Och då kan man säga, ja men det är bättre det än att det blir tjafs typ så här. Eller vad det nu kan handla om. Och då kan vi säga, ja fast det där för mig, då kan jag ju tycka att det är lite som, då kan jag tycka att då kommer den här delen av att vara konflikträdd in typ.
Och jag tänker just det, ja jag förstår vad du menar. Men jag tänker ju där istället att det handlar, eller jag är väldigt sån, jag anser att man väljer sina strider.
Ja.
Och jag tror att det kan vara det som gör att då du som kanske är en person som du tar vad den är.
Ja.
För dig, ja men faktiskt,
vi är olika där, ja, det är vi.
För det är då blir ju det för dig. Men gud vad konflikträdd du är. Varför gör du så? Och istället kanske det är så att nej men jag är inte konflikträdd. Det är bara det att jag tycker inte att det är värt det.
Nej, det är mer okej med dig att låta den passera.
Ja.
Medan jag har nog mer att hugga på det och bara, vet du vad, det här känns inte okej. Varför sa du så? Eller nej, men det här blir inte bra. Jag skiter i det. Alltså typ så här.
Precis.
Ja, jag är nog kanske lite fyrkantigare där och du är lite mer rundad.
Mm.
Kanske.
Och det, vet du vad jag tror det där är då? För du pratade ju om det här med att du inte... För det tänkte jag på när du sa det, men jag tänkte jag låter dig prata klart.
Ah.
Men med det här med logiskt tänkande och känslotänkandet.
Ah.
Jag är inte förvånad att du får det. För att du, som du säger själv, du är lite fyrkantig när det kommer till sådana här saker.
Ah.
I det här fallet hade det lika gärna kunnat vara att du känner istället nej men det är lugnt. Jag orkar inte ta det. Jag vill hellre... att det ska vara bra för alla. Ja. Typ så kan det ju vara.
Men det är jag ju inte.
Nej, utan där är du mer liksom, nej vad fan, puckat, korkat, nu gör vi så här.
Alltså, men
du
då vet... är det nog mera min principfasthet.
Exakt.
När det kommer till mina känslor, att så här, ja, men jag tar inte den här skiten. Eller jag tycker inte det här är okej. Alltså varför blev det så här?
Mm.
Kan vi prata om det? Men det jag vet, det kanske är, men jag vill ju koppla det till att jag är mer känslomässig, att det här känns inte bra för mig, nu tar vi det. Mer än det är logiskt tänkande att så här, den här personen beter sig inte bra, nu vill jag försöka förstå mig den. Alltså jag vet inte.
Mm.
Det kanske är lite 50-50, jag vet faktiskt inte.
Men tänkande så här, tänkande personer tenderar att vara mer objektiva och ta beslut baserat på logik och fakta.
Ja. Men ja, jag vet faktiskt inte.
Men fick du högt på den då? Vad fick du på den?
Jag för mig att jag fick högt på den. Att jag är mer
du fick 60-40, det är ganska högt, ja.
Ja, och jag känner mig inte riktigt enig i det. Alltså att jag har ju lättare att ta känslomässiga beslut i stundens hetta än att tänka mig för i stundens hetta. Om man utgår ifrån det.
Men vet du vad jag tycker?
Mm.
Som jag sa, jag tycker att du ska sätta dig och läsa på den engelska delen. Slänga in i ChatGPT och skriva, jag vill ha korrekt svenska för att det funkar skitbra. Det var så jag gjorde för att det blev för mycket ord samtidigt.
Ja.
Och så läser du det som finns på sidan. För att du har ju sökt på lite olika saker, hiphoppat lite kanske.
Ja, lite grann.
För att jag tycker många gånger, det är ju som jag sa till dig när jag läste det på svenska översättningen, jag blir ju helt, alltså den som är på hemsidan, den är ju inte tillräckligt bra. Den är ju lite Google Translated och då blir det inte korrekt.
Nej.
Så att det är en liten läxa till dig.
Ja. Men jag vet inte, alltså jag kan inte riktigt säga. Jag hade ju fattat om det handlade om två punkter, men jag tycker ju typ att överlag liksom starka ledare tar besinningslösa. Jag vet inte allt vad det stod. Jag bara såhär, men gud nej, jag känner inte mig alls igen i det. Alltså du vet såhär, övergripande, det var absolut, det finns punkter. När det kommer till förhållandelen, då kände jag igen mig i allt, ska jag säga det, som vi ska komma in på snart. Men överlag det här andra, jag vill inte vara chef. Jag är inte så intresserad av att vara chef. Projektledare, nej tack. Men det handlar, alltså du vet sådana här grejer. Jag blir så, nej, jag tycker inte att jag passar in i det.
Men det handlar också om att du kanske inte nödvändigtvis vill bli det. Men du skulle passa som
men jag tror inte att jag hade det alltså.
Du tror inte det?
Nej, för att just det att jag är lite så här fyrkantig när jag tycker det här med behandla andra och bla bla bla. Jag tror att jag skulle vara dålig på att vara professionell. Då, i ett läge som chef.
Det tror inte jag.
Nej, men då kanske du... Ja, jag kanske inte...
Men det kanske
tror på mig själv tillräckligt självkänslamässigt. Ja. Eller självförtroendemässigt inom det. Jag vet inte.
Mm. Men som sagt, du får läxa av mig till mig. Att du ska läsa det här så vi kan prata
Men du får visa mig sen vart du hittade det här. Ja. Så ska vi kolla på det sen.
Ja, för nu ska vi snacka om kärlekslivet.
Ja. För att när det kommer till relationer, jag hittade väldigt mycket om det när det kommer till befälhavare då. För att då stod det så här, att befälhavare vill ta kontroll och skapa struktur i sina relationer. De söker en partner som delar deras ambition och värdesätter deras ledarskap och är villiga att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Och här håller jag ju kanske främst med dem att vilja ha koll och jobba mot gemensamma mål. Vi har ju pratat en del om att drömma om framtiden och ha samma mål, alltså lite fötterna på jorden om vad man vill och det här. Och sen handlar det också om att befälhavaren avskyr att slösa tid. Så om det gillar en person kommer det ganska snabbt vilja träffas för att se om det är en bra match. Och det kommer försöka ta reda på vem du är genom att ställa dig frågor och hålla direkt ögonkontakt. Ditt liv och dina mål kommer att bli viktiga att förstå eftersom att det vill veta dina förhoppningar och drömmar, eftersom att befälhavarna försöker klura ut om du är någon som de anser sig själva med på lång sikt så att säga. Och att se om din framtid ligger i linje med deras. För det är avgörande för dem. De gillar inte att slösa sin tid på en relation som de inte vet kommer leda någonstans i det långa loppet. Och ja, 100% håller jag med om det här när det kommer inte att slösa min tid. Alltså jag kommer inte lägga ner tid på någon som inte alltså ser det jag ser och vill hoppa på det tåget liksom.
Jag känner ju när du läste att av det vi har pratat om så är det ju verkligen du.
Ja, det där tyckte jag ju var 100%. Mm. För det har vi pratat mycket om.
Det är ju just tiden som är mycket på dig. Otåligheten.
Ja, tålamodet.
Och du vill...
För det pratade vi om i våra kontaktannonser. Att det var en negativ egenskap jag har. Det här med tålamodet.
Mm.
Och befälhavare ser ständigt till att växa och förbättra sig själva. Förvånansvärt mottagliga för kritik. Så länge den är rimlig. Och så jag, utan att låta självgod här. Men jag kan faktiskt hålla med. Jag tycker om att få feedback på saker som jag har gjort. Oavsett om de är bra eller mindre bra. Just för att jag vill veta vad du tycker. Alltså så här, då upplever jag dig som genuin att jag kan lita på dig. Om du säger, men Louise, det här kanske inte var så bra. För att ditten datten. Och då kan jag förstå det. För att alltså, kritik absolut om det finns en grund. Som de beskriver här liksom. Och en perfekt dejt enligt befälhavaren är en unik upplevelse som tillåter konversation. Låta dem ta ledningen. De kommer att vilja överraska dig med något som är romantiskt och mycket genomtänkt utifrån vad de gett dig för eller vad du har gett befälhavaren information om dig själv. Befälhavaren vill alltså ha en dejt som är mentalt inspirerande för dem. Och just att det ska vara en dejt utformad för att ha en konversation tycker jag ju är det viktigaste. För vi har ju pratat om det här att gå på typ bowling. Och bio är ju katastrof. Fotbollsmatch, katastrofdejt enligt mig. Det ska vara romantiskt och personligt. Till exempel som den här killen som jag gick på min första dejt med, som hade snappat upp att jag pratade om att jag hade velat dricka lära mig att dricka rödvin. Så kom han hit med en rödvinsflaska till mig och liksom överraskade och sa att det här kan vi göra på en framtida dejt om vi kommer så långt. Liksom. Då kan vi äta mat, kan jag laga mat och så kan vi liksom, kan lära dig dricka rödvin. Det där var en sån där liksom bara, oh, du vet, tände i mig. Till exempel. Och så vill ju befälhavaren att en partner ska vara äkta och autentisk. Detta kommer att göra att de litar på dig. Och det här är ju så viktigt. Det har jag också pratat om. Jag gjorde det också i vår kontaktannons. Att man känner att man alltså nått fram och att det finns en öppen, genuin stämning. Liksom. Man behöver inte berätta sina barndomstrauman, men man ska ändå vara öppen och sårbar. Liksom. Det vill säga äkta och autentisk. Håller med. Sen kommer vi också till det här att befälhavare vill se att du är en person med djup och inte är ytlig. Som gärna liksom lutar dig mot alltså tankar, framtiden och samtal som lite grann det här, lite läsa mellan raderna stod det. Och oja, att kunna prata om känslor eller våga drömma sig bort tillsammans, till exempel om framtiden, det värderar jag ju jättehögt. Sen dock då så undvik att spela psykiska eller manipulativa spel. Detta kommer vara en stor avtändning för befälhavaren för att de vill ha raka rör. Till exempel flörta inte med andra för att göra befälhavaren svartsjuk. Det kommer bara att gå vidare utan att blinka. Var inte passivt aggressiv. Om du har ett problem, säg vad det är. Raka rör. Och den här grejen är ju så sant. För att om någon har inställningen att jag ska spela spelet med den här tjejen, alltså, jag kommer tappa intresset och ghosta. Alltså, jag hatar idén om att han har inte hört av sig på en timme, så nu ska jag vänta 2 timmar. Alltså, varför liksom? Jag fattar inte det. Jag kan verkligen inte förstå det. Varför? Jag är intresserad av dig. Ja, men då vill jag ju prata med dig. Så samma sak här. Att försöka göra mig svartsjuk kommer liksom endast trigga mig eftersom att jag också har en ambivalent anknytning. Och är det någonting som inte känns bra? Ta upp det direkt. Låt inte ligga och gro. Och sen har vi en punkt där det står att man ska undvika att försöka kontrollera eller bossa runt en befälhavare. Eftersom att de har sina egna starka tankar och åsikter och avskyr att bli tillsagda vad de ska göra hela tiden. Och hej och hå. Det kan ju göra mig irriterad om jag blir tillsagd vad jag ska göra eller hur jag ska göra en viss sak utan kommunikation där jag kan bolla min tanke i det hela och förstå varför det är viktigt att jag gör på ditt sätt. Annars kan jag ju bli sätta mig lite på tvären och bara, men jag, mitt sätt är bättre. För du förklarar inte varför jag ska göra på ditt sätt. Liksom så. Och sen, om du vill ha en befälhavares intresse så ska du visa att du är flitig och händig. Att du har ett intresse av att utbilda dig själv och för min del så stod det även det här med personlig utveckling. Du kommer att vinna deras respekt. Och jag skulle ju, alltså, skulle jag träffa en snubbe som kan reflektera över sina beteenden och förklara för mig varför personen reagerar som den gör eller varför han uppskattar eller inte uppskattar sånt här beteende, bla bla bla. Det skulle jag bli jätteintresserad och tänd. Absolut. Så den punkten håller jag med om. Och sen ska man också visa en befälhavare att du är pålitlig. Alltså hålla ditt ord och vara i tid. Det kan inte stå ut med ineffektivitet och kommer inte gilla, alltså om du slösar på deras tid, som vi sa tidigare. 100% här också. Alltså, jag blir så frustrerad och irriterad när man kommit överens om något som ändras i sista sekund eller inte sker när man har kommit överens om något. Och för att visa din lojalitet och ditt engagemang för en befälhavare, särskilt under utmanande tider. Alltså, detta kommer vinna deras hjärta och det säger verkligen så mycket om en person för mig. Alltså som kan lägga sig själv åt sidan, alltså för min skull, när det behövs. Det är liksom jätteviktigt också. Så befälhavare vill också ha någon som kan stötta dem. Någon som kan uppskatta deras råd, tro på deras förmåga. En partner som håller fast vid sina åtaganden och händig och effektiv snarare än lat, klagande och överkänslig. De letar efter en partner som finns i vått och torrt som kommer att hålla med dem genom det bästa och det värsta och inte dra sig tillbaka så fort det uppstår en utmaning. Och i relationer så är befälhavaren då omtänksam och energisk. De kommer på kreativa nya idéer för dejter för att hålla saker intressanta, särskilt under dejtingfasen. Samtidigt är befälhavaren inriktad på det långa loppet. Om de inser att relationen är på väg mot en återvändsgränd eller att det uppstår fler missuppfattningar än matcher inom deras syn på relationen eller hur de vill ha det i livet, då kommer det sannolikt att gå vidare på ett sätt som kan verka ganska abrupt för personen de träffar. Och det här håller jag ju också med om. Om jag får en känsla eller upptäcker att oj, här börjar det skära sig på ett sätt som går över gränsen för vad jag kan kompromissa om, så är det lika bra att bara avsluta det. Då är det skitsamma. Då kan det vara. Så att det var ganska mycket information här nu. Jag kände att jag babblade på ganska mycket. Men allt det här tyckte jag faktiskt var saker. Här tyckte jag att det träffade mig. När det kommer till relationsbitarna. Det får jag ändå lov att säga.
Ja, för jag tänker det kan vara värt att nämna, för jag tänkte på det nu när vi satt när jag sitter och lyssnar, för jag har ju inte läst dem där innan. Och det går ju verkligen efter det du har pratat om, alltså ja, varenda gång vi egentligen pratar om relationer överlag. Och det som också får mig att tänka det, för att ibland typ jag som lyssnar kan bara, men det där känner jag mig igen i, men det där känner jag mig inte absolut inte igen i. För att det som vi sa här nu med att det är en pseudovetenskaplig teori, det handlar ju om att vissa menar ju på att ja, men det är som horoskop. Du kan tänka att du matchar in.
Jaha, till och med så pass.
Men grejen är ju den att det vi märker här, det är ju typ som det jag sa innan. Allting stämmer. Det är inte som ett horoskop. Och precis som för dig här nu i kärleksdelen. Allt stämmer. Det är inte det att det är liksom... Alltså absolut, en liten sak kan man ju känna inte stämmer. Men är det liksom i princip majoriteten, då vet man ju att då är det ju korrekt.
För det var en sak som jag valde att inte ta med. Det var en sak, för det har jag redan sagt att jag inte känner igen mig. Och det var den här saken att vara känslomässigt tillgänglig, bla bla bla. För att det kommer locka fram befälhavarens sätt att hantera känslor och visa känslor, eftersom att de har svårt med känslomässiga saker. Och det är, för mig det är bullshit rakt av. Alltså jag har ju inte svårt att få uttrycka mina känslor och vad jag känner och vad
men
jag
vet
tycker.
Du vad? Jag tror att där kommer din anknytning in istället.
Ja, för fast att... min anknytning är ju att kasta på.
Precis.
Ja, precis. Där kommer anknytningen in. Det är därför det blir så här, ja, du vet. Alltså...
Man måste, jag tror att det är därför det är viktigt att man gör alla de här olika sakerna för att man ska förstå sig själv bättre.
Ja, det är, man kan inte bara gå på en grej.
Nej. Jag menar, nu när vi har anknytningen.
Men allt det här var ju också i anknytningsdelen, att liksom jag behöver någon som är rak och tydlig och inte bla 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 bla, tålamodslösa inte min tid, för att jag som ambivalent, jag kan inte hantera när det tar för lång tid. Och då kommer jag ha tid att börja tänka, åh, vi gillar inte den här mig, varför svarar de inte, vad har jag gjort för fel, la 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 la.
Exakt.
Men nu är det din tur. Hur är konsulen i kärlek och relation då?
Alltså jag tycker det är så fult ord. Men alltså jag tycker ju att det här är otroligt intressant med tanke på att jag har ju faktiskt aldrig varit i ett riktigt förhållande. Och någonstans när jag tänker på det så förstår jag också varför när jag läser om min personlighetstyp och kärlek. För att den går väldigt fint hand i hand med min anknytning, otrygg, desorganiserad tror jag. För att personer med ESFJ-personlighetstypen värderar social bekräftelse och tillhörighet högt, vilket gör romantiska relationer särskilt viktiga för dem. En bra relation resulterar i känslor av trygghet och stabilitet. ESFJ:er tar sina romantiska relationer på allvar och strävar efter att skapa förståelse och ömsesidig respekt samt stödja varandras mål och åsikter. Om de känner att det stöd de längtar efter inte finns där, som när deras partner kan ge kritik, kan ESFJ:er känna sig extremt sårade. Det kan vara överraskande tuffa och outtröttliga inför motgångar, men det behöver veta utan tvekan att deras partner står bakom till 100%. Och det här som jag lite tänker, ja men här har vi ju lite ett svar på varför jag också är singel. För att det är något som jag inte har nått. Jag har inte nått tryggheten och stabiliteten som jag då faktiskt kräver av en framtida partner. Och det är liksom, det är ju där det går in i ärligheten och lojaliteten. Så att vi läser vidare här nu då. För det finns nämligen så att det finns en mognare konsul och en lite omognare konsul när det kommer till kärlek. Tyvärr kan mindre mogna ESFJ:are sakna den inre styrkan och visdomen att lockas till sig detta på hälsosamma sätt. Alltså kärleken. det kan känna sig mycket vilse utan validering och kompromissa sina egna principer och värderingar mot sin partners godkännande. Detta är en förskräcklig fälla, inte bara resulterar i att de förlorar kontakten med sig själva, men det kan också allt för lätt leda till att utnyttjas, vilket ytterligare kan minska deras självkänsla. En annan fälla är deras fixering vid social status och godkännande.
Varför skrattar du?
För att du ska få höra här. Det är inte ovanligt att deras sociala kretsar och släktingar spelar en större roll i deras val av partner än även deras egna värderingar.
Ja.
Och här inser jag ju dock ännu mer varför det är som det är. För precis som det med åsikterna så skrattade jag högt när jag läste det här också. För att något som jag verkligen tänker på är fixeringen vid status och godkännandet. För det finns en kille som jag förmodligen hade satsat mer på om det inte vore för att det är som det är med alla mina vänners åsikter och tankar om honom. Och det har ju påverkat mig så otroligt mycket att jag inte ens överväger det längre. Plus Aha. att jag då värderar deras åsikter så högt. För allt jag vill är ju också att han ska fungera med min krets. Sen också, jag är ju även väldigt dålig på att så att säga välja rätt.
Kanske därför vi kompisar. Du, Linnea, du, nej, det här var ett dåligt val. Och då blir du förbannad. För, men vad fan, jag måste ju få välja vad jag vill. Och så blir det inte rätt för du vill vara till lags kompisars värderingar.
För att när jag träffar någon som jag tror är bra och då kompromissar bort allt i mitt huvud bara för att kanske få känna lite uns av kärlek. Liksom.
Ja.
Men samtidigt så går jag ju inte in i en relation med någon av dessa på grund av att delvis killen visserligen då, men, men också delvis för det ovan då om att jag faktiskt söker lojalitet och ärlighet i grund och botten. Och det säger ju den här om min kärlekstyp också då.
Ja.
Men sen också då, konsuler är varma, lojala människor som vill känna sig betrodda och uppskattade. De känner sig väldigt fridfulla när de är involverade i en trygg, stabil och kärleksfull relation och har inga problem med den hängivenhet som monogama relationer kräver. ESFJ:er behöver bara se till att de arbetar med att bygga upp relationer som också tillåter dem att tillfredsställa sina egna behov och drömmar med en partner som fullt ut uppskattar deras omsorg och generositet och som återger den på samma sätt. Även om deras naturliga inställning att ta hand om andra är berömvärd så måste de komma ihåg att inte försumma sina egna önskemål och aspirationer i processen. Och jag blir liksom lite så här, jag är på något sätt lite mållös då jag tycker att det är så mycket, inte bara det här med kärleken, utan överlag så stämmer det så jävla bra överens med hur jag är och hur jag ser på vissa saker. Och det är liksom lite så här, det är liksom inte höftat som typ horoskop, utan det här är faktiskt någonting som stämmer.
Men då tänker jag ju så här, okej. För vi börjar ju komma mot ett avslut för det här avsnittet ganska snart. Men det jag tänker då, det är ju så här, okej, nu har vi läst ganska mycket fakta, så, grundgrejs. Det intressanta är ju alltså när man vet det här, hur man använder det i sitt liv. Det är det som är det intressanta sen, för du kan ju veta, ha nyckeln men du använder den inte. Då kommer det ändå att komma något vackert i ditt liv. Därför är det intressant just av att så här, jag tycker det här träffar mig så mycket som du säger. Hur applicerar du det på ditt liv? Förstår jag menar? Det är någonting som man glömmer ibland när man gör såna här tester. Att okej då. Sen så bara, men vad ska jag göra med det här nu då? När jag vet det här.
Exakt. Och det typ är ju då typ svagheterna specifikt är det ju som vi då ska gå ifrån egentligen och tänka. Liksom, hur gör jag så att jag inte tar så illa vid mig? Liksom.
Ja, precis. Och för min del, vad var det då? Prata mer känslor.
Du bara, det gör jag den.
Jag bara, oh well. Jag har fått höra i tidigare relationer sådär att du behöver inte prata så mycket känslor hela tiden. Så jag menar, well.
Gud, alltså jag tänker fan om du tar här och direkt går in på din jäkla personlighet. Jag tror ju att det är så jäkla mycket mer än vad du tror själv.
Ja, kanske.
Nu ska vi se, vad var det du fick?
Men det är bara för att du är så övertygad om din som du vill att jag ska vara övertygad om min också.
Nej, men det hade väl varit kul om du hade kunnat få vara det.
Ja, fast jag känner ju att jag har ju fastnat på anknytningsteorin. Där känner jag mig mer hemma. Där känner jag att jag och kan liksom verkligen lägga mig i deras famn. För där känner jag att där är jag hemma. Liksom. Där passar jag in
liv.
Mer.
Det här är mitt liv.
Ja, men det är bara för att det är faktabaserat.
Du är en commander. Ja.
Ha?
Du är en commander.
Ja.
Vi ska se här.
Commander, ledare, befälhavare.
En nackdel enligt den här sidan då som du har, det är att du är envis.
Ja, det är ju.
Och att du är intolerant. Det är liksom, it's my way or the highway.
Ibland kanske
du
ganska
ofta. Du är otålig.
Ja.
Du kan vara lite arrogant.
Ja, du kan jag det. Arrogant.
Du hanterar inte dina känslor jättebra. Och du kan uppfattas kall och lite ruthless.
Tycker du det? Tycker du att de här stämmer in på mig?
Kanske inte det sista, men de andra kan.
Vad innebär arrogant för dig, om jag får fråga? Jag har bara en nyfikenhet här nu. Nu ska vi självreflektera här, Linnea. Nu är vi inne på något djupt här. Nu har vi hittat något bra. Okej, vad innebär arrogant?
Jag ska läsa det här för dig.
Ja, tack.
En TJs respekt. Och jag
nu får du översätta i huvudet här, det går ju inte.
Nej, ska jag läsa det på engelska? Eller ska jag ta in det i chat-GPT? Nej, vet du vad? Vi gör så här, vi tar en jingle.
Ja.
Jag som sagt, jag kommer läsa för Louise här i efterhand istället. För
hon ska ha sagostund med mig så att jag ska förstå mig själv bättre.
Ja, för jag tror inte att du har varit på rätt sidor. Du har sagt, du har bara sökt befälhavare.
Nej, jag gjorde testet.
Men jag menar, erkänner du har letat upp din information om din befälhavarroll?
Ja, då sökte jag lite överallt.
Ja, och då sökte du befälhavare personlighet?
Ja.
Ja, du sökte inte ENTJ?
Nej.
Nej, exakt. Jag misstänkte det.
Ja, men jag vet inte.
Ja, du lyssnar inte på din läxa med andra.
Nej, men jag har fan inte tid.
Nej, vem fan har tid?
Nej, exakt.
Nej, men alltså, ni som har lyssnat till slutet.
Alltså, eloge.
Ja, verkligen, eloge.
Guldstjärna.
Idag var det verkligen ett sånt avsnitt som vi gjorde för vår egen vinning. För att vi tycker att det här är jättekul. Och vi förstår ju såklart att ni, vissa av er som har lyssnat, känner äntligen var det slut.
Ja, jo, men alltså på riktigt. För att jag fattar det av anledningen att okay, vi har läst en hel del innantill. Det har varit väldigt mycket fakta som har rört oss som personer. Och det kanske inte är jätteintressant för andra att prata om. Alltså så sett. Men vill ni få någonting ut av det här avsnittet så gå in och kolla på Anders Hansens program på SVT. Om ni tycker att sånt här är intressant. Det är inte lika faktamässigt på detta viset som vi har pratat idag. Det är jättespännande där. Gå in och kolla. Finns på SVT.
Jag har ju inte sett på det då så jag kan inte rekommendera det. Men det är säkert bra. Men jag tänker ju invända på det du just sa. Anders Hansen går ju efter en vetenskaplig teori. Så det är ju visst fakta.
Ja, men det är inte lika mycket fakta som vi bara läst rakt av och bara bla 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 bla. Ja. Alltså han gör ju det väldigt, väldigt intressant.
Ja, det är klart. Men alltså det är verkligen.
För vi har inte gjort speciellt intressant.
Jag tänker att det är dock på något sätt när vi sitter så här och diskuterar. För jag menar, folk har ju lyssnat på oss fortfarande i podden i över ett års tid.
Ja, ja.
Och jag tänker någon kanske får lite, du vet, så här, lite inspiration och motivation till det. Men jag vill också göra det.
För ja, absolut.
De inser själva hur bra det passar.
Ja, 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 ja.
Det ni ska göra då, det är det finns ju då som sagt det här testet i Duo-appen. Det är alltså SVTs Duo-app, det är en gratis app, det är gratis i testet. Sen 16 personalities, eller ja, 16 personlighetstyper. Testet går att göra på svenska, men sen när man har gjort testet och fått sin profil och det här, då rekommenderar jag ändå att man läser det mer ingående faktan på engelska, för att då får du mer fakta än vad du bara får på den svenska. Om det är så att ni egentligen faktiskt gör det här och vill dela med er så hade det varit jättekul.
Ja, framförallt då via vår Instagram är väl bra.
Ja, ja men faktiskt. Så att jag tror väl att vi säger hej då och hoppas på att du inte låter lika hostig och förkyld nästa vecka.
Ja, risken finns ju eftersom att det är. Det är skärtorsdag nu när vi spelar in och då ska du ut och festa sen och det är om vadå, 2 dagar. Så att ja, jag får väl försöka hinna bli frisk så att jag har mer att komma med när vi ska skvallra om vad som har hänt i nästa veckas avsnitt.
Ja, det gör du rätt i, för att jag kommer nog inte ha så mycket skvaller den här gången.
Nej, men det ska jag nog kunna se till.
Ja, det är bra det. Risken finns ju att det är jag som är sjuk nästa gång istället i och med att jag sitter här mitt emot dig.
Ja, det var ju det då.
Det var den lilla detaljen. Nej, men pollensäsongen igång. Woohoo! Vi är inte fulla via pollenallergi.
Pollenallergi. Pollenallergi.
Ja, nej. Puss och kram. Ha det gött. Hej.
God morgon. God kväll. godnatt.
Nu provocerar du bara.